Här börjar Sällsam smekmånad av Barbara Cartland. Inläst av mig, Johanna Lant, för Saga. Kapitel 1. 1870. Jag har någonting mycket viktigt att tala med dig om. Marxisinnan använde tonfall som fick hertigen av Doncaster, som la sista handen vid sin kravatt, att lystra. Han stod och såg in i spegeln, och genom att vrida huvudet en aning på sned kunde han se Marxisinnan ligga lutad mot de tillknycklade kuddarna i sängen. Hennes nakna kropp var lika vacker och skimrande som en pärla. Med håret hängande ner över de vita skuldrorna var hon i själva verket den vackraste kvinna hertigen någonsin hade älskat med, och utan undantag den mest passionerade. Vad är det? Frågade han. Du måste gifta dig, Athol. Hertigen stelnade till av överraskning, men sen vände han sig om och sa med skratt i rösten. Det här är väl knappast ett lämpligt tillfälle att börja tala om äktenskapets bojor. Jag menar allvar, Athol, och det är faktiskt ett mycket passande ögonblick. Föreslår du att vi ska gifta oss? Frågade hertigen klentroget. Nej. Naturligtvis inte, svarade Marxisinnan, även om jag kan försäkra dig, Athol, att jag skulle önska det högre än allt annat. Men George skulle aldrig gå med på en skilsmässa. Det har aldrig förekommit en offentlig skandal inom släkten Northov. Så vad är det då som trycker dig? Frågade hertigen. Det rådde ingen tvekan om att hon var bekymrad. Det syntes en tydlig rynka mellan hennes fulländade ovala ögonbryn, och de blå ögonen var beslöjade av oro. Det blev en paus, och sen sa Marxisinnan. Drottningen känner till oss. Det är omöjligt. Ingenting är omöjligt när det gäller drottningen, det vet du mycket väl. Det finns alltid någon illvillig gammal kvinna, säkert en av dina eller Georges släktingar, som viskar gift i hennes öra. Vad är det som får dig att tro att drottningen har fattat misstankar? Frågade hertigen långsamt. Hon mer eller mindre talade om det för mig, svarade Marxisinnan. Hertigen satte sig ner vid fotändan av den sängen han så nyligen hade lämnat. Marxisinnan makade sig lite högre upp mot de spetsprydda kuddarna, likgiltig för det faktum att det enda som skylde henne ner till den smala midjan var hennes långa, silkesmjuka, gyllene hår. Hon såg ut som en soluppgång, tänkte hertigen. Men för stunden hade hennes skönhet ingen inverkan på honom. Han var allt för upptagen med att fundera på det hon just hade berättat för honom. Det var igår kväll vid balen, förklarade Marxisinnan. När vi hade slutat dansa och jag hade återvänt till podiet vinkade drottningen mig till sig. Hon log, och jag slog mig ner bredvid henne och tänkte att hon såg ut att vara på gott humör. Hon gjorde en paus och sa sen häftigt. Jag borde ha kommit ihåg att det är när hon ler som hon alltid är farligast. Fortsätt att berätta vad som hände, befallde hertigen. Trots att han ännu inte hade tagit på sig sin rock såg han utomordentligt elegant ut i sin fina linneskjorta, broderad med hans monogram krönt med en krona och med den vita kragen som kontrasterade mot den grå kravatten. Han var atletiskt byggd, med breda axlar och smala höfter. Då Marxisinnans blick föll på honom försvann rynkan mellan hennes ögon, och hon kunde inte låta bli att sträcka ut handen mot honom. Han ignorerade den. Fortsätt, sa han. Jag vill höra exakt vad hennes majestät sa. Marxisinnan drog efter andan. Hon sa på det där okonstlade sättet som döljer hennes makt.